berätta att jag har 3 barn. Och igår så var vi i Lidköping där jag har växt upp med min mamma och pappa. Vi hade en minnesdag eftersom att det var på prick 20 år sedan min pappa dog, alldeles för unga år. Jag minns det där telefonsamtalet som jag fick. Min pappa hade ramlat ihop och det visade sig att det inte var en stroke utan det var en cancer i huvudet. Och det gick så fort, ingen operation hjälpte. Utan ena dagen så var han den friskaste motionären. Varje år sprang han maraton och hade gjort det bara några dagar innan han följde. Idag är det faktiskt svåra saker jag ska tala om. Så vi ber en bön och får gärna be för mig. Jesus, tack för att du har allt i din hand. Tack Gud för att du berör och talar till oss i vårt inre. I vårt innersta inre. Och du kan tala och vädja, guida och leda. Tack för känslor och tack för livet Gud. Som är så olika, både glädje och sorg. Och i mitt i allt det där så är du nära. Gud var nära också mig nu när jag talar. Låt mig få säga det som du vill ska höras, Gud. Låt mig tala skarpt och riktigt. Att ditt ord får förkunnas. Amen. Amen. Vi är inne i en serie. Ska vi se om vi får det att funka här. Om goda nyheter. Nästa vecka är sista veckan i den här serien. Goda nyheter, och idag talar jag för dig som har tappat fotfästet. Det är ju så lätt att tappa fotfästet. Jag växte upp, inte varje dag, men vi åkte ofta till mormor och morfars sommarstuga som var på Muskö. Och några av er har ju hört ordet Muskö. För att ni är ungefär i min ålder eller äldre och vet att det var där man höll på att jaga ubåtar under en period. Där växte jag upp på somrarna och vi klättrade på klipporna, jag och min kusin Andreas. Vi älskade att klättra och vi tänkte och intalade oss att man kunde ju, om man klättrade på en sluttning eller en brant så här, så kunde man bara ta ett steg och kastas ut åt vattnet om man tappade greppet. Så tänkte vi. Det går ju naturligtvis inte. Jag var typ 12 år vid den här tiden. Jag har en minnesbild av att jag tappar greppet. Och mina skor typ lejon som man hade på den tiden. Alla hade sådana skor. Eller så kanske var någon annan modell. Vad vet jag. Började glida så här. På den där vitmossan eller vad det var som var på sluttningen. Och det kändes ju lång tid när fötterna gled. Det är ju helt omöjligt att hoppa undan och så. Men jag lyckades på något sätt ändå stanna. Jag hade kunnat sluta så illa. I själva verket så fanns det ju sällan en sån där helt perfekt väg att hoppa ner i vattnet ifrån. Alltså man hinner ju inte det om man faller. Men jag klarade mig den gången. Det är lätt att tappa fotfästet. Eller hur? Men man behöver ju inte vara naiv för att tappa fotfästet. Man kan ju bara ha otur. Här är en altan. Så här ser ju altaner ut ibland. Det är lätt att man har en altan som är full av alger eller mossa. Det kan ju gå fort från ena året till nästa. Och så ser den ut så här. Och när den är fuktig så kan den vara halare än is. Och någon sån där gång så halkade jag hemma på min altan hemma vid. Alltså bara något steg, ni som vet hur det ser ut hemma hos mig. Min gamla altan på sidan. Den hade nog inte någon fixat med på säkert. Ja, sen den byggdes kanske. Och jag halkade. Och i tecknade filmer ser det alltid så roligt ut när folk ramlar, vet, och fötterna går upp så här. Och så låter det något sånt där ljud i tecknade filmer. Men i verkligheten gör det ju sjukt ont att ramla. Ja, men det läkte. Så är det. Att tappa fotfästet, det går ju fortare än man tror. Vare sig man liksom glider så här. Eller om det sker på ett ögonblick. Om man ska vara ärlig om livet så är det ofta svårt. Det är så. Det är ofta svårt. Bibeln beskriver att sedan Adams tid så är världen i synd. Sedan den tiden så är allt i en brustenhet. Allt. Inget fungerar riktigt helt perfekt. Våra kroppar fungerar ju nästan alltid. Alltså i mikroskopisk och ännu mindre del kan man bara fascineras över hur fantastiskt våra kroppar fungerar. Men rätt vad det är så är det något som inte är perfekt. Och en sjukdom eller något annat uppträder. Ingen relation är helt fläckfri. Ingen. Inget äktenskap, ingen familj, ingen vänskapsrelation. Livet är fullt av besvikelser. Den ena eller den andra sorten. För det här är inte himlen. Och vi ber ju i Fader vårbönen som vi har bett innan här på gudstjänsten. Låt din vilja ske på jorden så som himlen. För vi vill och vi längtar efter ett liv utan att vi snavar eller att vi har tappat fotfästet. Det finns så många tusen och åter tusen anledningar till att man tappar fotfästet i livet. Det kan vara små saker eller enorma saker. Det kan handla om hälsan, om arbetet, ekonomin. Det kan handla om orken i livet, orken för vardagen. Det kan handla om kärleksrelationen, om äktenskapet, barnen. Den där känslan av ensamhet. Det kan vara så många olika saker. I Bibeln så finns det... Ska vi se om tekniken vill oss väl, Roland. Kan du växla till nästa? Det finns... Ja, nu kom du för långt, Roland. Om du är med och trycker så... Nu slocknar det. Det ska vara den gula sen när du får igång det. Vi har många exempel i Bibeln. På att personer gör misstag. Och i det misstaget så hamnar de i ett läge när de tappar fotfästet. De förlorar greppet om det som är rätt och fel. Och vi har till exempel Mose. Alltså nu är Mose ett speciellt exempel. Han lever ju en tid där han ser sina landsmän leva i slaveri. Och alla vet att i slaveri så utnyttjas folket och han har säkert sett fruktansvärda saker. Men vid ett tillfälle, ja men, mitt i alla de här tankarna han har och allt det han känner till så dödar han en egyptier. Och han inser att han har tappat fotfästet och flyr. Ett annat exempel på en person som gör ett misstag och fel, då har vi ju kung David. Han ser den vackra kvinnan Batseba när hon badar och lusten griper tag om honom och han är kung. Och i den här tiden så är det inte som nu i Sverige när man bara har en roll som kung i Sverige och på många platser, utan det här är ju någon som kan peka med hela handen och det händer. Det han önskar och hans, den här Batsebas man skickas ut i krigets främsta led där det nästan är säkert att man dör. Och när han inser sitt brott, ja men då kan man läsa om att han inser att han har fallit. Han har tappat fotfästet för allt som är rätt och riktigt. Och flera kapitel i Bibeln, flera av psaltarpsalmerna tror man är just kopplat till den händelsen. Och så har vi till exempel lärjungen Petrus som har följt allt. Han har ju sålt, nej inte sålt, han har lämnat allt som har varit hans tidigare liv och följt Jesus. Och i allt det där så förklarar han att han ska följa Jesus vad som än händer. Men han förnekar att han känner Jesus. Och, ja, men det är ju en smärtsam text om man tänker sig in i händelsen och inte låter det vara som bara en symbolisk berättelse utan att det faktiskt är på riktigt. Petrus säger på riktigt. Men så finns det också många, många exempel i Bibeln på att människor inte gör något misstag alls. Det är klart att de har också gjort fel någon gång i livet och så, men det är inte det som gör att de tappar fotfästet. Den listan är lång. Jobb är en av de bibelböcker och personer i Bibeln som kanske tydligast beskriver det. Jobb som beskrivs som en rättfärdig man, förlorar sina barn, förlorar sin egen hälsa, förlorar det mesta av det han har. Och han önskar sitt eget liv. Eller Josef i Gamla testamentet. Josef som kastas ner i en brunn, kommer till Egypten där han får vara och hamnar med tiden upp i samhället med farao och faraos hustru, Potifars hustru, som min ungdomspastor alltid sa. Hon borde heta Potimor, sa hon alltid. Potifar och Potimor, men så är det ju inte. Alltså, vad orättvist. Det är långt innan han hamnar i fängelse. Det är ju fruktansvärt. Alltså, fängelse, vi tänker ibland fängelse. Gå i fängelse utan att passera gå. Ja, men i antikens värld så är fängelse nästan samma sak som att dö. Många människor i fängelse dog ju i sjukdomar eller i bristsjukdomar för att man inte får annat än mat och vatten eller väldigt begränsad kost. Johannes Döparen, när vi tittar på Nya testamentet. Alltså, han har ju hört Guds kallelse. Gått ut i öken, lever i askes. Lever så enkelt som man kan leva. Och han är väldigt frikostig med sina ord också. Och det gör att han hamnar i fängelse. Och i fängelset där så drabbas han av någon form av tvivel eller osäkerhet. Och skickar bud till Jesus, är du den som ska komma? Alltså han som har döpt Jesus och som har ropat ut att vägen ska bli rak. Han drabbas av det här tvivlet. Kan tyckas är så orättvist. Maria och Marta med Lazarus som dör. Och Jesus dröjer, han som har helat så många sjuka. Han dröjer när han kommer tillbaka. Nu har ju den berättelsen en fortsättning också. Men det är ju väldigt speciellt. Och det är klart att de måste ha känt att livet bara föll när Lazarus dör. Eller som vi har hört den här texten om Emmausvandrarna som de heter i kyrkiska. Emmausvandrarna, det är ju de här två lärjungarna som på väg från Jerusalem som beger sig till, vad heter nu staden? Eller byn? Emmaus, bra, tack. Emmaus. Och där på vägen så slår Jesus följe med dem. Men de vet ju inte det. Tänk alla lärjungar. Deras värld måste ju ha helt rasat samman. De måste ha tappat allt fotfäste i livet. Och de säger, vi hoppades att han var den som skulle befria Israel. Listan över människor i både gamla och nya testamentet som tappar fotfästet är så lång. Den är så lång. Det är så många personer. Det här är personer jag kom på när jag förberedde min predikan. Men om du är van att läsa Bibeln eller du kan säkert söka reda på långt, långt, långt många fler personer som tappar fotfästet. Och det blir en del av Bibelns berättelser som lär oss något. Eller som guidar oss och visar att livet är fullt av bekymmer. Men att Gud ändå har en plan. Gud har en tanke. Gud ger inte upp med sitt folk. Gång på gång så vänder de åt ett annat håll. Israels folk. Och i Bibeln är det ju en av Gamla testamentets genomgående berättelser. Att folket vänder åt fel håll. Alltså de vänder sig till andra gudar. Det är så märklig tanke. De vänder sig till andra gudar. Och Gud skickar profet efter profet och säger vänd om. Och så vänder folket om. Och så får de en ny start. En ny tid. När jag var i äldre tonårsåldern så träffade jag en tjej. Och jag var förälskad. Och någonstans hoppades jag nog att det skulle vara vi. Det var inte bara en sommarförälskelse, det blev mer. Och vi fortsatte tillsammans en tid tills hennes kärlek riktades åt ett annat håll. Och min hela värld rasade samman. Färgen i filmen liksom försvann så här. Jag kunde inte skratta. Jag kunde inte äta på riktigt. Jag var tvungen att anstränga mig i det. Och jag drabbades av en djup sorg. Och det fanns två delar i sorgen. Dels så sörjde jag naturligtvis den här tjejen som jag älskade. Jag sörjde det som inte blev. Och jag sörjde men också mitt eget hjärta i det. Men det fanns en annan del också. Och det var att jag hade förstått att Jesus hade inte varit centrum i mitt liv. Jag var kristen. Men på något sätt hade Jesus inte längre kommit i centrum. Någonstans på vägen. Jag kände ju det. Och visste det. Men ja, den hade liksom förskjutits successivt. Och i den kärlek som brast så blev det så tydligt. Så det blev två sorger i en. Och jag tappade fotfästet helt. Och rörde, touchade liksom marken, va. Och i det så blev den sorgen som var så djup för mig bland det vackraste också, det viktigaste. För där någonstans så började jag hitta tillbaka till det som jag hade förlorat. Någonting som jag hade förlorat. Och jag upptäckte igen. Jag återupptäckte Jesus som grunden i mitt liv. Alltså jag hade Jesus nära mig. Men det blev en ny start för mig. Titta på det här bibelordet. Ska vi se om tekniken är med. Ty ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. Att få återupptäcka det. Eller för första gången upptäcka att Jesus är grunden. Är marken under våra fötter. För den som vill vara kristen, den som vill upptäcka eller återupptäcka tron, det är det bästa du kan göra. Därför kan sorgen vändas i kanske inte ögonblicklig glädje, men kan vara en början i det. När man hittar tillbaka och vågar inse misstagen. För det finns ett fotfäste som håller när allt annat rasar. Och därför är en kristen tro inte att vara stark, utan att Jesus är trofast, full av nåd och kärlek. Och kanske finns du här idag som på något sätt av det jag pratar om nu kommer att tänka på något i ditt liv. Eller så vet du någon i din närhet där predikan är för den personen genom dig. Någon som du vet eller om det är du som har tappat greppet. Någon eller du själv som vet och du tänker, jag vet inte om jag orkar längre. Eller någon eller kanske du som tänker, jag känner inte igen mig själv längre. Då är evangeliet att Jesus överger inte dig när din ork inte längre räcker. Gång på gång ser vi i Bibeln att Gud inte ger upp med sitt folk. Och Jesus visar i evangeliet att han inte ger upp med någon. Jag har fått möta Gud så många gånger. När livet har varit på topp. När jag har känt att nu är delarna i livet liksom på rätt plats här. Ibland har det varit när jag har fått åka iväg med pastorsvänner och vi har bett för varandra. Ibland har det varit människor som har talat in i mitt liv med profetiska ord. Och sagt saker som jag inte hade berättat för någon. Och som de bara skulle kunna veta om de hade pratat med mig eller kanske min mamma. Eller så har jag fått vara med och be för någon. Där i den stunden jag fylls av någonting så fantastiskt så att ge mig tro i den stunden jag ber för någon annan. Jag har fått möta Gud i toppen i mitt liv. Men jag har också fått möta Gud i botten av mitt liv. Liksom längre ner här. Är ni med? Längre ner i livet. Längre ner än jag trodde jag kunde fara och åka i min själ och i mitt hjärta. Och det tydligaste exemplet i mitt liv är när jag och min fru väntade vårt fjärde barn. Och allt var ordnat och fixat. Och barnvagnen stod där. Och barnsängen var ihopmonterad. Och så slutade hjärtat på Axel att slå en vecka innan han skulle födas. Och all kraft försvann. Allt försvann. Och sorgen förlamade mig och hela familjen såklart. Alla omkring oss. Bibeln har så många berättelser om människor som sörjer. Där sorgen når det innersta. Bibeln har så många bilder och beskrivningar när människor flyr i sin sorg eller rädsla. När människor faller eller syndar. Blir livrädda, tappar hoppet eller förlorar det de hoppas på. Eller mister den de älskar. Och i Matteus evangeliets 5:e kapitel, vers 4, så säger Jesus de här orden. Han säger, saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Det här är ett löfte och är ord som är värt mer än guld. Saliga de som sörjer, de ska bli tröstade. Det är inte så att man behöver sörja för att vara glad. Men när man sörjer så vill Gud komma till lärjungarna. De som är lärjungar idag och trösta. Gud vill trösta dig i din sorg. Där du står i ditt liv, om det är en liten sorg eller en enorm sorg. Det finns en psaltarpsalm. Det här är en av mina favoritsalmer. Som är, ska vi se här, i Psaltaren 24 och vers 19. Så här står det i Folkbibelns översättning. Herren är nära dem som har ett förkrossat hjärta och frälser dem som har en bedrövad ande. Och jag vet ju inte vad du går igenom just nu i ditt liv. Eller vad din vän går igenom just nu. Kanske är det en tid av konflikter eller bekymmer, kaos. Eller så har du fått ett besked från vården eller något annat som har hänt i livet. Eller så är det en sorg över något som inte har hänt. Du vet att du kanske eller din vän har tappat fotfästet. Men det goda budskapet till dig idag är att Gud är nära. Gud är nära. Han är nära. Han är nära dig när du har ett förkrossat hjärta. När du låter dina känslor som Gud har skapat få finnas där. Och att du riktar dig till honom med allt vad du är i ditt innersta. Med allt som är du. Och löftet om att han tröstar de som är ledsna. Och att han ser oss när vi har ett förkrossat hjärta. Det är ord av guld. Du vet när man var liten. När du var liten så var det alla gånger så att du sprang till din mamma och pappa. När du var ledsen någon gång. Så gör barn. De springer så här till sin mamma och pappa. Och när mina barn var små så gjorde de det. De sprang till mig och till Petronella. Och vi fick ta dem i famnen så här. Det kunde ju vara någon liten, ni vet, nästan, alltså man kan inte ens se det som var på fingret. Eller så ibland är det någon större sak som har hänt. Ibland kanske det är någonting som barnet har gjort, någonting som inte blev så bra. någonting som faktiskt var fel. Och först får man trösta som förälder och sen kan man prata om det som har hänt. Det är så vackert, bilden av barnet som kommer ledset till mamman och pappans famn och får tröst. Du som är ett Guds barn kan komma till Gud med liksom sträckta händer och veta precis som barnet att du kommer få tröst. Du kan få komma till Gud med lyfta händer. Inte för att allt är perfekt eller liksom ordnat. Till och med om det har blivit fel. Du kan först få trösta, sen kan du få hitta rätt väg i livet. Du kan få komma till Gud och veta att han vill ge dig all tröst du behöver. Och till sist då. De där lärjungarna som är på väg till Emmaus, byn Emmaus. Som slår följe med en man, och det är Jesus. Den uppstående Jesus. Det är meningen att deras ögon ska vara förblindade. För att det är meningen att Jesus, när han bjuds in av lärjungarna, de sitter tillsammans och de bryter brödet. Jesus bryter brödet. Så öppnas deras ögon och de ser. Det är Jesus. Den uppstående Jesus. De ser det då. Och Jesus visar sig för lärjungarna vid flera tillfällen. Det är meningen att de ska förstå att han är nära. Att han är nära. Och det är kanske din bön idag. När vi snart ska få ta emot nattvarden så kanske det kan få vara din viktiga bön idag. Att du ska få förstå att Jesus är nära. Lärjungarna hade gått med Jesus lång tid. De hade hört Jesus undervisning liksom, många gånger. Han hade upprepat, han gör ju det i Bibeln. Han upprepar det han har sagt tidigare, så upprepar han det igen. Och kanske är det så för dig att du precis som de första lärjungarna behöver förstå att han är nära idag. Han har ju lovat att vara nära och med oss alla dagar till tidens slut. Det kanske är din bön idag. Eller så kanske du är just nu i en sorg. Då kan du be till Gud och be om tröst. Du kan få be att Gud ska få komma till dig, och du kanske har någonting i ditt hjärta som är förkrossat. Många saker kanske är bra, men det kan finnas ett område i ditt liv där ditt hjärta är förkrossat och du kan få söka dig till Gud. Han vill vara så nära. Han vill vara den som tröstar. Inte att bara åren går. Inte att du hittar något annat som tröstar, utan han vill vara den som tröstar. Nu ska jag be en bön. Fortsätt att be sen. Är det så att någonting av det jag har talat om idag har talat till dig? Tänk inte så här, nu har David bett en bön och nu är det klart. Utan fortsätt att be samma bön. Så att orden får landa helt och hållet i ditt hjärta. Var med och sök dig sen till förbönsplatserna och allt det vi har. Och var med och be. Nu ber jag med er. Herre, tack för evangeliet. Tack för att om vi slinter, om vi tappar greppet, så vill du ge oss fotfäste igen. Du är grunden. Gud, tack för att du tröstar. Tack för att du tröstar, att det är de viktiga orden till oss som är ledsna idag, som har någon sorg i hjärtat. Tack för att du sörjer, att du tröstar den som sörjer. Tack för att du kommer till den som har ett förkrossat hjärta. Gud, du ser oss, vi som har något i vårt inre som är förkrossat. Gud, tack för att du vill möta oss. Och så ser du oss alla som behöver få påminnas om att du är nära. Du kom till lärjungarna igen och igen så att de verkligen skulle förstå att du är nära. Och nu ber vi, Gud, för oss. Vi behöver förstå det. Alltså, vi behöver påminnas om det, Gud. Hjälp oss, Gud, och låt oss förstå hur nära du är. Att du hör våra böner. Du är nära i vår vardag. Jesus. I Jesu namn. Amen. Amen.